Svensk stor exportorder från TV den 3 oktober 1990.
Det svenska elektronikföretaget Ericsson tillkännagav idag att företaget inte bara gjort sin största affär någonsin utan en av Sveriges industris största affär. Ericsson har nämligen fått en jättebeställning på mobiltelefonsystem till USA. Bland annat ska Ericsson bygga upp ett helt nytt mobiltelefonnät i New York. Affären är redan i inledningsskedet värd cirka 1 miljard kronor, men i ett femårsperspektiv handlar den om 4 till 5 miljarder.
Mobiltelefoner i alla gathörn, på alla trottoarer, i alla bilar ser man dem. Den just nu kanske mest expansiva produkt som finns. Trots att efterfrågan på mobiltelefoner och mobiltelefonsystem är enorm, så är marknaden långt ifrån mättad. I själva verket tycks mobiltelefonbranschen vara den riktigt stora framtidsbranschen. Och i detta läge meddelar Ericsson idag att man har gjort inte bara en av sina egna största affärer någonsin, utan en av svensk industris största affärer. Det är det amerikanska företaget McCaw Cellular Communication som har gett Ericsson i uppdrag att bygga om och bygga ut hela mobiltelefonnätet i New York och New Jersey i USA. Ericsson har också fått uppdraget att byta ut mobiltelefonväxlarna i den amerikanska storstaden Seattle på västkusten.
Vi har nu fått ett rejält grepp om den amerikanska marknaden. Och den här orden innebär att vi helt enkelt blir störst i den nordamerikanska marknaden.
Så det här är ett stora genombrott på USA-marknaden kan man säga?
Absolut, och vi har väntat länge på det här och arbetat hårt för den. Och att få förtroendet att sätta upp vårt system i New York, det är en mycket viktig, ett viktigt element här.
Det betyder att Ericsson har slagit ut sin värsta konkurrent på USA-marknaden, Motorola. Motorola har byggt upp staden New Yorks mobiltelefonnät, men måste nu riva det samtidigt som Ericsson får bygga upp det nya nätet. En stor prestigevinst för Ericsson. Dagens affär är värd omkring 1 miljard svenska kronor, men på 4-5 års sikt handlar det om en affär i storleksordningen 4-5 miljarder. Ericsson blir nu inte bara störst i USA utan också världsledande i branschen.
Riksdagsdebatt den 3 oktober 1990. En debatt med vissa poänger.
Riksdagsårets första partiledardebatt som idag med all önskvärd tydlighet visade var motsättningarna finns i den svenska politiken. Socialdemokraterna och Moderaterna blir de två huvudmotståndarna fram till valet nästa år. Och moderatledaren började med att angripa regeringen för svikna vallöften.
Löften betyder numera ingenting. Det har blivit närmast någonting som man skrattar åt i svensk politik. Beslut betyder nästan ingenting heller, därför att de är bara oåterkalleliga när de fattas. Ord staplas på ord, men orden förlorar allt mer sin mening.
Regeringen har förtidsavvecklat sin politiska moral, sa moderatledaren. Och statsministern kontrade med vad som alldeles uppenbart kommer att bli Socialdemokraternas främsta trumfkort i den kommande valrörelsen, nämligen den borgerliga splittringen. Varför tog ni inte chansen under regeringskrisen i vintras när den svenska skutan hade råkat i sjönöd, undrade Karlsson.
De borgerliga ville ha varsin båt som kunde gå åt varsitt håll. Där Folkpartiet ville navigera fritt. Olof Johansson ville gå mot Grönland och Carl Bildt i sin ubåt ville gå i omedelbart undervattensläge.
Den politiska moralen med utgångspunkt från Socialdemokraternas svikna vallöften var det dock fler än Carl Bildt som uppehöll sig vid i debatten.
Alltså det är skillnad på löften och löften. Det är en oerhörd skillnad på att gå ut med helt ohållbara löften. Att fram till valrörelsen säga att reformer ska finansieras och så i valrörelsens hetta säga att nej, det behövs inte. Det är klart.
En rapport den 4 oktober 1990 berättar om stormakternas nedskärningar av sina vapen.
Klockan är 7:05 och detta är morgonekot. Och vi har nåtts alltså av ännu ett historiskt besked. USA och Sovjetunionen har nått en överenskommelse om en kraftig begränsning av de konventionella vapnen i Europa. Den första överenskommelsen i sitt slag mellan de båda supermakterna.
Efter 1,5 års förhandlingar och 4 dagars intensiva möten här i New York kunde USAs utrikesminister James Baker och hans sovjetiske kollega Edward Shevardnadze i natt påtagligt stolta meddela att ett avtal nu är i hamn. Stormakternas vapenarsenaler i Europa ska begränsas kraftigt och det gäller framförallt Sovjetunionen. Över 40 000 sovjetiska tank ska antingen förstöras eller dras tillbaka. Detsamma gäller 7 000 stridsplan, omkring 50 000 artilleripjäser och 40 000 pansarfordon. USAs och NATOs nedskärningar blir mycket mindre, omkring en tiondel av de sovjetiska. Sovjetunionen gjorde självklart alla de stora eftergifterna, skämtade Shevardnadze på presskonferensen i natt. Och det är ingen tvekan om att själva kärnan i den sovjetiska militärmakten i Europa nu krymper mycket påtagligt. Stormakternas truppstyrkor är inte med i den här överenskommelsen, men där väntas ju Sovjetunionen gå ner till noll i Östeuropa, medan USA kommer att behålla omkring 200 000 man eller kanske mindre på europeisk mark. Det här är alltså en praktisk militär konsekvens av det senaste årets dramatiska händelser i Östeuropa. Det var det som åstadkom vad nedrustningsförhandlarna förgäves brottats med så länge. Sovjetunionen var uppenbarligen mycket angeläget om ett avtal om de konventionella vapnen. Enligt östeuropeiska diplomater ville inte utrikesminister Shevardnadze tillåta att sovjetiska militärer fanns med vid förhandlingsbordet under de här avgörande dagarna. Det tyder på att det finns andra åsikter om allt det här i Sovjetunionen. Ett par små detaljer återstår, men avtalet om de konventionella vapnen kan nu undertecknas vid toppmötet mellan de 34 ESK-länderna i Paris nästa månad. Det här är ännu en händelse som speglar en ny världsordning. Lasse Bengtsson, New York.
Den 4 oktober 1990 så lugnade förbundskansler Helmut Kohl omvärlden för ett alltför starkt Tyskland i fortsättningen.
Efter enhetsfirandet där glädjen har beskrivits som dämpad och eftertänksam lugnade Kohl oroliga röster utomlands som ser det nya Tyskland som ett hot.
Vi förstår, ja, vi achten diese Gefühle, aber wir dürfen auch in diesem Zusammenhang an 40 Jahre stabiler und rechtsstaatlicher Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland erinnern. Die kommenden Jahre werden zeigen, dass das vereinte Deutschland für ganz Europa einen Gewinn bedeutet.
Och så den 5 oktober 1990 en rapport från Rwanda. Det är en liten republik i mellersta Afrika som inte, ja, den är inte mer än 26 000 kvadratkilometer stor och har en drygt 4,5 miljoner invånare och huvudstaden heter Kigali.
Striderna i den östafrikanska staten Rwanda trappas upp allt mer.
Rebellerna
har efter 5 dagar nått huvudstaden Kigali. Belgien och Frankrike, som fått begäran om militärt bistånd från Rwanda, sätter nu in allt större styrkor.
Områdena kring presidentpalatset, militärskolan och arméhögkvarteret i centrala Kigali utsattes för skottlossning under natten och morgonen. Skottväxling mellan de ruandiska regeringsstyrkorna och rebellerna sägs också förekomma nära flygplatsen i utkanten av huvudstaden. De häftigaste striderna har utkämpats vid en armébas nära flygplatsen där franska och belgiska vapen lossats. Belgien, den forna kolonialmakten och Frankrike, fick i onsdags en begäran av Rwandas president, Juvenal Habyarimana, om militär hjälp i kampen mot rebellerna. Och de belgiska och franska insatserna växer nu. 600 belgiska fallskärmssoldater väntas landa i Kigali under dagen, jämfört med 200 enligt de första uppgifterna från Bryssel. Ett belgiskt och ett franskt militärplan landade redan igår kväll, och det uppges nu att franska och rwandiska soldater tillsammans försvarar flygplatsen. Det talas också om att ytterligare militärtransportplan har lämnat Belgien med elitsoldater och militärutrustning. 150 franska fallskärmssoldater har flugits till Kigali från Centralafrikanska republiken för att, som det heter, försvara de 700 franska medborgarna och den franska ambassaden i Kigali. Den franska radion har nu också meddelat att Frankrike beslutar att snarast evakuera sina medborgare. Belgien har drygt 1600 medborgare i Rwanda, och det har sagts att de belgiska soldaternas uppgift främst är att försvara dem. Men frågan kvarstår. Kommer de franska och belgiska styrkorna att få in mer aktivt på regeringssidan? Uppgifterna om hur starka rebellerna, som leds av generalmajoren Fred Roigema, egentligen är, varierar kraftigt. Allt från 500 man till 10 000. De uppges vara vältränade och välbeväpnade och använda sig av en svårbekämpad taktik. Många av rebellerna har tjänstgjort i armén i grannlandet Uganda, och de uppträder ömsom i ugandiska uniformer, ömsom i civila kläder, och uppges att tagit sig in i Kigali civilklädda. Striderna mellan regeringsstyrkorna och rebellerna är i hög grad en kamp mellan folkgruppen Hutu, som är i majoritet i Rwanda och som styr landet, och minoritetsgruppen som tvingades fly i tiotusendal till Uganda för cirka 30 år sedan när de förlorade maktkampen i Rwanda. Läget uppges ha varit förhållandevis lugnt de senaste timmarna i Kigali, där utegångsförbud dygnet runt nu har införts. Bertil Romelsson, Harare.
Om Mellanösternkrisen den 5 oktober 1990, och därpå en hetsig presskonferens.
Irak kommer inte att skjuta det första skottet. Det sa Saddam Husseins närmaste man, vice premiärminister Taha Yassin Ramadan, i Jordaniens huvudstad Amman igår. Men Ramadan upprepade samtidigt att Kuwait är en oskiljbar del av Irak. Beskeden gavs vid en presskonferens med hotfulla inslag.
Irak går hellre till krig än ger upp, även om Irak inte kommer att skjuta det första skottet, sa landets mäktige andre man Taha Yassin Ramadan. Men han tillade att om USA startar kriget, då blir hela området en kyrkogård, och USA kommer vare sig att kunna bestämma utgången eller krigsskådeplatserna. Ramadan upprepade gång efter annan att Kuwait är en oskiljbar del av Irak. Men han antydde också att saken kunde diskuteras om de amerikanska styrkorna drog sig tillbaka från Saudiarabien och om frågan om Kuwait kopplades samman med det palestinska folkets krav på ett hemland. Hur kan ni vänta er att araber och muslimer ska tro att USA försvarar en legitim sak så länge som den israeliska ockupationen fortsätter, frågade Ramadan, och hamrade in ett tal som Saddam Hussein höll 10 dagar efter invasionen, där Kuwait kopplades ihop med den palestinska frågan. En koppling som inte bara har vunnit gehör bland palestinierna själva, utan också i de breda lagren i många arabländer. Ramadan välkomnade den fredsplan som Frankrikes president Mitterrand presenterade inför FNs generalförsamling förra veckan, där Frankrike förespeglade en lösning på Mellanösterns vidare konflikt när Irak väl har dragit sig ut ur Kuwait. Men Ramadan gav ingen som helst antydan om att Irak är berett att lämna Kuwait eller släppa den västerländska gisslan. Och antydningarna om en möjlig dialog tolkas av diplomater i området som trevare i uppehållande syfte för att vinna tid. Enligt många uttydare av krisen anses tiden arbeta för Saddam Hussein. När vice premiärministern Ramadan fick frågan på presskonferensen i Amman om påstådd systematisk tortyr i Kuwait tog mötet mellan den internationella pressen och Saddam Husseins närmaste man en ny vändning. Sedan Ramadan först hade förnekat kännedom om förhållandena i Kuwait och därefter tillbakavisat anklagelserna föreslog reportern en pressresa till Kuwait, men det skulle han inte ha gjort. Ramadans personliga livvakt, den ståtliga överste och den enda synligt beväpnade i sällskapet tog ett steg framåt. Ramadans medhjälpare försökte tysta journalisten och Ramadan själv förklarade för reportrarna vad som skulle hända om de satte sin fot i Kuwait.
Jag stämmer det. Sit down. You are not concerned with Kuwait, for Kuwait is an Iraqi province. And we'll cut off the leg of any person who will enter Kuwait illegally, or we do not wish him to enter Kuwait.
Enligt tolkens översättning till engelska sa Iraks vice premiärminister till journalisterna: vi har ingenting med Kuwait att göra, för Kuwait är en irakisk provins och vi ska skära benen av vem som helst som försöker ta sig in mot vår vilja. Titti Nylander, Amman.
USA den 6 oktober 1990. Colin Powell är det en kommande amerikansk president. Han är i alla fall en svart hjälte och en fyrstjärnig general.
USA håller på att få en ny svart hjälte. Colin Powell heter han och är USAs motsvarighet till vår överbefälhavare. Han är född i slummen i Harlem och är idag ansvarig för den jättelika militära mobiliseringen i Mellanöstern. Denne försynte, fyrstjärnige general har blivit ett föredöme för de svarta i USA. Och han tippas av många bli landets första svarte president.
First in my buttons when I see a person like Powell make it and achieve the success that he has.
Världens mäktigaste soldat på inspektion.
Let's go, get out of there!
So they're pulling back off on the bridge now, they've dropped yellow smoke.
Hi, sir.
Colin Powell, 52 år och yngst genom tiderna på posten som USAs högsta militära befattningshavare. En fyrstjärnig general som rör sig lika obehindrat på fältet som i salongerna.
No one is more qualified in terms of professional military background, understanding of politics or the right temperament to have that job.
Rätt temperament har lett Powell från den ena politiska utnämningen till den andra. Något som i mångas ögon fått honom att framstå som mer politiker än soldat.
I've commanded battalions in Korea. I've been in Vietnam for 2 years. I've been wounded in combat. I've crashed helicopters. I've commanded a corps in Germany. And I've commanded all the army forces in the United States. So I'm first and foremost a soldier. I have done nothing other than what my superiors have asked me to do for some 32 years.
Och nu har Powells överordnade beordrat honom att ansvara för USA:s största militära mobilisering sedan Vietnam.
If he goes to war, he wants to ensure that the odds are on his side. And in the operations in which General Powell's been involved in, he wants massive uses of military force very quickly.
Powell föddes i Harlem och växte upp i Bronx i New York. Miljöer där hjältar gärna hyllas, men knappast skapas.
It was a tough neighborhood by the standards of the day. And so all of the temptations of the street were there. There was a little marijuana. And then some of the guys who really got hooked went into heroin and got into very serious trouble. One of the first jobs I ever got was with a firm where I was a porter. I mopped floors because that's what black people did in that firm.
Idag är Powell en förebild för många svarta.
Don't anyone ever tell you you are limited.
because you came from the inner city, because you're black, because you didn't go to the right schools. The only thing that should ever be a limitation is your own dream.
I, as a black educator and a leader of this school that comprises of a multi-ethnic staff, knows the hardships that I've had to overcome, and they're not over yet. I'm hanging on by my fingernails right now, fighting the bureaucracy, fighting the bigotry, fighting the harassment that comes along when you achieve this position, the level that I'm at. And I can imagine that a fellow like General Powell, he must have had that trebled, as it were. You've got to respect, you've got to admire him.
Respekt och beundran möts han av nästan överallt, Colin Powell. Men vad blir nästa steg i karriären? Jag har ett hett tips här i Washington är att den dagen då USA får sin första svarta president heter presidenten Colin Powell.
I have no political ambitions at the moment. I just want to be the best chairman I can.
Han vill vara bäst på det han gör, och hittills har han varit det. Vägen till presidentämbetet är lång, men om det är någon erfarenhet som Colin Powell verkligen har, så är det just att vandra den långa vägen. Folke Rydén, Washington.
Israel 7 oktober 1990.
Israeliska myndigheter började alltså idag att dela ut gasmasker till landets närmare 5 miljoner invånare. Det är faktiskt första gången sedan andra världskriget som en regering delar ut gasmasker i så stor utsträckning till civila.
Det är invånarna i tre mindre städer runt om i Israel som idag får sina gasmasker och sprutor med motmedel mot nervgas. I mitten av månaden börjar distributionen i de större städerna, och hela befolkningen på 4,7 miljoner invånare kommer att ha försetts med gasmasker om ett par månader. Men utdelningen kan också ske på 3 dagar, om så skulle behövas. Inte sedan Storbritannien stod inför det tyska hotet för 50 år sedan har en utdelning av gasmasker skett av en sådan omfattning. Premiärminister Itzhak Shamir förnekade idag att Israel har för avsikt att angripa Irak. Utdelningen av gasmasker sker eftersom vi tar Saddam Husseins hot på allvar, sa Shamir. Det var för 2 veckor sedan som Iraks president hotade med att angripa Israel om sanktionerna på allvar drabbade hans land. Och det ökade nervositeten bland israelerna, där många redan hade köpt sig gasmasker privat. Eftersom bikarbonat på en våt handduk anses ge något skydd, köptes också detta bakmedel kilovis i en omfattning som skulle räcka att baka tårtor med under en lång livstid. Israel importerar nu också specialgasmasker från Tyskland, avsedda för de ortodoxa judar som bär långt skägg. Palestinierna i de ockuperade områdena, där sympatierna för Saddam Hussein är starka, kommer senare att få köpa gasmasker för $20 stycket. Titti Nylander, Nicosia.
Ekonomin i Sovjet. Rapport den 7 oktober 1990.
Sovjetunionen nu. Inte sedan krigsåren har bristen på basvaror som bröd och potatis varit så svår som idag. President Gorbatjov varnar för en ekonomisk katastrof, men han kan inte komma överens med de 15 olika republikernas styrande om hur landet ska ta sig ur krisen. Och sedan republikerna fått ökad självständighet vägrar många att leverera viktiga varor till Moskva, där folk köar för mat.
Vad döljer sig bakom dörren i den ryska livsmedelsaffären? Ryktet sprids. Det finns något att köpa idag. Allt fler nyfikna samlas, vill in på lagret. Kön växer. Fru Kuzin är på väg till dagens köande. Hon är gift, har 2 barn och är just nu mammaledig. Hon och hennes man tjänar drygt 400 rubel per månad, ungefär lika mycket i kronor. Det räcker till det nödvändigaste, men bara om de får hjälp av far och morföräldrar till barnens kläder. Men det stora problemet är inte pengarna, utan att det är brist på allt.
Я вот на себе лично чувствую, что, что хуже с продуктами, тяжелее просто обеспечить себе продуктами, и, ну, на детей одежды и так далее тоже.
Det mesta är ransonerat och de tillåtna mängderna anges noggrant på myndighetens plakat. I potatiskön är känslorna upprörda. En av kunderna har stoppat upp kön genom att sortera ut de bästa potatisarna. Var glad att du får något alls, ryter biträdet. Inför vintern har inte ens 10% av Moskvas potatisbehov täckts. Oksana Kuzin står längst bak i kön.
Мне жалко своего времени. То время, которое я стою в очереди, мне просто его жаль. Я могла бы его потратить гораздо полезнее. Для детей, для себя. Ну, еще масса можно всего. Просто жалко времени.
Kyldiskarna är tomma. Ingen svälter i Moskva. Men kampen för det dagliga brödet är mycket hård. Det var bättre på Brezhnevs tid, tycker Oksana. Då fanns det mesta. Glasnost och perestrojka har inte gett oss något gott. För första gången i mitt liv kan jag inte köpa bröd, säger hon. Och de varor som finns är inte alltid så färska. Efter de obligatoriska timmarna av köande går Oksana hem till maken som är obducent, ett medellöneyrke i Sovjet. Genom att extra knäcka klarar han familjens försörjning.
Сейчас говорят о рыночной экономике, как о шансе выхода страны из такого кризиса. Но мы никогда не жили в этой рыночной экономике. Мне кажется, что будет лучше.
Tvårummaren kostar 50 rubel i månaden och familjen drömmer inte ens om något större. Men de säger sig vara grundligt trötta på Gorbatjovs löften om att allt snart ska bli bättre. Tankarna om att emigrera finns där och pojken går därför och läser extra engelska. Under tiden växer irritationen i kön, för nu har alla hört ryktet. Det finns ris idag. Men så säger affärens högtalare. Nej, det finns inget ris. Ryktet var falskt. Men imorgon kanske. Nya köer, nya rykten. Det är hårt att leva i Moskva. Men ingen svälter. Peter Löfgren, Rapport, Moskva.
Frågan om det verkligen har varit någon revolution eller någon liknande sak i Rumänien, den kommer upp då och då. Eller har det varit ett maktskifte bara? Ja, här är i alla fall en rapport den 8 oktober 1990.
Vidare om Rumänien med Stefan Hjertén från TT och Petter Mortensson från Röda Korset. Det finns Securitat. Men kvar, det vet vi nu säkert. Hur många då, Stefan?
Ja, hur många det fanns, hur många det finns, det är nog svårt att veta. Men att de fungerar idag likadant som förut, det är en sak som är klar.
Hur kunde det gå så illa?
Jo, när kuppen ägde rum då så skyllde man mycket på Securitate. Talade om Securitate. I själva verket gick de över väldigt fort till den nya regimen. Securitate-chefen Julian Vlad gick över direkt till de nya ledarna. Och sen under januari, februari, mars så talades det väldigt mycket om att man ska straffa dem och stora rättegångar. En amerikansk minister som var där ansvarig för mänskliga rättigheter ville höra exakt hur rättegångarna skulle gå till och så, men fick inget besked alls. Idag står det klart att de är kvar likadant. Bara för en 3-4 dagar sedan sa presidenten Iliescu att ja, vi har kvar några tusen av dem. Och några tusen av en hemlig polis, det kan tänka ungefär om man sa samma i Östtyskland om Stasin. De är kvar likadant. Där har det här paret på Mynttorget rätt att Securitate är kvar. Om de sen har orsakat att ge sig på just de här två, det är nästa fråga.
Vet man om Securitate har kvar sina utländska tentakler? De hade ju förgreningar ute i världen också. Så vet man, kände till.
I den mån de hade folk placerade utomlands kan de väl säkert ha det fortfarande. Men deras utlandsförbindelser har antagligen skakats om lite grann av hela världsläget som ändrats.
Mm. Har ni kommit i någon kontakt med dem på Röda Korset i ert arbete?
Nej, det har jag inte några som helst uppgifter om. Och ändå så täcker Röda Korset hela Rumänien. idag, men jag har inte fått några sådana uppgifter.
En ny resning är det enda som kan rädda Rumänien, skriver Anna Maria Narti. Är ni ensam med henne i det?
Ja, det är kanske lite häftigt sagt, men i och för sig, bland stadsbefolkningen, bland studenterna, i oppositionen, Liberalerna och Bondepartiet, så är stämningarna av den sorten, eftersom den stora händelsen ju under det senaste året har varit junis massaker i Bukarest, där gruvarbetare kom in på presidentens bud för att slå ihjäl folk. Det sägs ofta att det var 6 som dog, men vi vet att det var minst 40-50 som dödades. Det var en väldigt stor händelse när man också slog sönder tidningar, slog till partierna, partihögkvarter och lite annat. Och man har aldrig gjort något åt det här. Va? Utan än idag saknar oppositionspartierna i Rumänien telefoner, telex, tidningar. Alltså normala redaktioner, de försöker i alla fall komma ut med tidningar. Så på det sättet, de människorna skulle säkert vilja ha en stor resning. Å andra sidan så var det ju en majoritet som röstade med den här regeringen vid valet i maj. Så det är lite svårt att veta hur det utvecklas. Vad de flesta säger i Rumänien idag, det är att när vintern kommer, när bränslet tar slut, när folk fryser likadant som tidigare och när maten tar slut, vilket är på väg just nu, då kan det börja hända saker även med den stora delen av folket.
Blir det en resning som blir lånadrag av den förra, blir likadant kanske? Lika blodig?
Väldigt svårt. Jag har svårt att tro någonting i den stilen. Den nya makten i Rumänien, det här regeringspartiet FSN, det finns knappast. Det kommer bara upplösas och försvinna. Det är liksom ingen existerande politisk kraft, utan det har vissa stödjepunkter. Securitate, armén och de här personerna, regeringen med Petre Roman, premiärministern, presidenten Iliescu. Men det finns inte som liksom kraft. Nej, jag tror inte det blir samma sak. Det blir en annorlunda.
Men den nya revolutionen skulle kunna komma till vintern då, säger du, och utlösas av kyla, hunger.
Ja, man har väldigt svårt att tro att det ska kunna, att den här regeringen ska sitta till ett helt år efter det att den tog makten då, 22 december 1990. Jag undrar om regeringen sitter kvar.
Tack ska ni ha. Ja, vi ska runda av ämnet Rumänien lite grann. Vi har lite kvar att säga, nämligen Petter Mårtensson, angående en, inte bara en kanske militär, en folklig revolution.
Nej, du
bokstavlig sådan,
utan frågade om det behövs en ny revolution, och så länge det gäller politik så tar inte Röda Korset ställning eller spekulerar i det, men vad vi hoppas på är en mental revolution där befolkningen, där myndigheter och även anställda på institutioner skulle ändra attityd i förhållande till alla de svaga grupper som vi nu har sett beskrivna, bland annat filmen igår.
Det är svårt att veta exakt vad som händer i Rumänien väl när man nu har lämnat landet, som du, Stefan, du kom ju därifrån nyligen. Det är svårt att hålla kontakt med landet.
Ja, det råkar vara en speciell sak med just Rumänien. Telefonerna fungerar knappast. Det kan ta 3-4 dagar att få igenom ett samtal med er. Brev försvinner och paket försvinner, och framförallt öppnas de alltid. Och tidningarna, bara en sån sak som att man trycker en 2-3 miljoner oppositionstidningar i Rumänien, men om man försöker prenumerera på dem så går det inte. Utan den statliga myndighet som distribuerar tidningar säger nej. Bondepartiets tidning Dreptatia kan man inte få sänd till Sverige. Det här gör att Rumänien är på något sätt en isolerad ö mitt i Europa. Det går inte att direkt få kontakt med vad de har för sig. Och därför så blir det liksom så luddigt och sent det vi får veta om landet.
Rumänien. Cirka 40 000 sitter på så kallade barnhem i Rumänien. Ett tv-reportage den 7 december från flera av dessa hem, de har skakat hela världen. Barn i bur, barn fastbundna i sängarna som de aldrig lämnade. Liggande i sin egen avföring, och barn av näringsbrist förtvinade. Och rädda för främlingar, men framförallt mycket rädda för sina så kallade vårdare. Svenska Röda Korset arbetar där nere, men det går trögt med återuppbyggnaden. För en tid sedan så fick vi reda på det stora utbudet av AIDS bland barn i Rumänien. Men det här var chock nummer 2 för världen.
Nu enligt uppgifter så ska det ju sitta cirka 40 000 barn på de här barnhemmen. alla kanske inte är lika förskräckliga som det vi såg igår, men kanske inte så hemskt mycket bättre heller. Och då undrar man, vad ska hända med dem då under tiden att attityderna förhoppningsvis förbättras? Mm.
Det är riktigt, och det finns barn av många olika kategorier på de här hemmen, och ett svar som till exempel jag då fick när jag var nere och besökte ett av de här hemmen som avbildades i reportaget igår, så var att för de var det gällde då flest, för det mesta friska barn, och eller som var åtminstone friska när de kom till institutionerna, och som då har möjlighet att till och med gå i skola där och utnyttja undervisningen. Men det finns ingen som tar hand om dem. Det är ingen, de kan inte placeras ute i samhället igen, för det finns inga familjer som tar emot dem.
Jag tror att en vanlig fråga idag för de som såg det reportaget igår, det är helt enkelt, hur kunde det bli så här?
Har du någon det är väldigt svårt överhuvudtaget för oss här i Sverige att fatta att någonting sådant är möjligt. Och det finns naturligtvis många teorier. En kan till exempel vara den att under den tiden som de senaste åren av Ceausescu-regimen, så då gällde det ju för det mänskliga folket att betala av sin utlandsskuld. Alla skulle delta i produktionen, och då fanns det helt enkelt inte plats för de här icke-produktiva grupperna, som då handikappade barn, föräldralösa barn, åldringar och mentalt sjuka.
När ser du någon ljusning?
Ja, jag kan se en ljusning redan nu då, i varje fall, även om den är liten. På vissa institutioner i norra Moldavien har myndigheterna redan ökat personalen, mer än fördubblat personalen. Och bland annat då våra volontärer som arbetar tillsammans med unga rumäner och försöker väcka deras intresse för de här barnen. De har ju fått ett ganska bra gensvar från ungdomar som vill arbeta. Så det finns i varje fall en öppning, tycker jag. Men det är klart att personalen, att ändra på sättet att behandla barnen, det tror jag tar en lång tid. Men en viss ljusning kan man se redan idag.
Mm. Och det är den vägen man måste gå.
Ja, det är det.
Tack för att du kom hit. Vi ska också berätta att många hjälporganisationer alltså samlar in pengar till Rumäniens barn, och att idag har även Radiohjälpen öppnat sina bank- och postgirokonton. Och numret till dem är det gamla välbekanta 90-1950-6, och så ska man märka talongen med Rumänien.
Sant eller inte sant, var det en miss att Berlinmuren öppnades? Här är ett tv-kort inslag från ett tv-reportage den 8 oktober 1990.
Nu börjar de komma historierna om vad som hände runt omkring de omvälvande händelserna i Östeuropa. Sanna eller osanna, sannolikt ter sig i alla fall dagens skildring av hur det egentligen gick till när Berlinmuren föll. En kombination av politisk uppgivenhet och byråkratisk upplösning, kan man kanske säga.
Vi minns alla de här bilderna. Det är kvällen den 9 november förra året. Muren har öppnats. Idag hävdar tidskriften Der Spiegel att den dåvarande östtyska ledningen aldrig den gången fattade vad det här beslutet skulle leda till. Situationen i Östberlin var den att både regeringen och politbyrån hade avgått. Kvar fanns i stort sett bara den nye stats- och partichefen Egon Krenz, som gav order till några tjänstemän att skriva en ny lag om begränsad rätt till utvandring för att man skulle bli kvitt de östtyskar som satt på västtyska ambassaden i Prag. Men tjänstemännen la på eget bevåg in en skrivning om att alla privatresor från DDR till väst skulle tillåtas. Texten godkändes av partiets centralkommitté, som inte verkar fatta vad den hörde, och partiets talesman fick order att offentliggöra texten. Läs upp det här pappret, sa Krenz. Och talesmannen läste utan att själv ha sett texten innan.
Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt.
Och när sen förvånade östtyskar fick höra samma sak på tv så fanns det ingen återvändo. Östberlinarna strömmade till muren och resten är, som det brukar heta, historia. Nu hävdade Der Spiegel att till exempel den östtyske justitieministern aldrig hade godkänt den nya utreselagen och att den skulle offentliggjorts först nästa dag. Men plötsligt var allt för sent. Lavinen över gränsen gick inte att hejda. Och partitalesmannen Schabowski sa vid åsynen av strömmen över till väst att nu håller Östtyskland på att rinna bort. Vid midnatt i tisdags kväll fick han definitivt rätt.
Israel den 8 oktober 1990.
I morse befann sig tusentals judar i bön vid Klagomuren. Då spreds uppgifter om judiska nationalister på väg mot Tempelberget för att göra anspråk på den heliga lika helig för judar som muslimer. Upprörda muslimer stormade området. Enligt vissa uppgifter ska 3000 araber ha deltagit i upploppen och området kring Klagomuren utsattes för ett stenregn. Polis svarade med gummikulor och skarp ammunition och tårgas. Snart hade sammandrabbningarna spritt sig utanför Jerusalems murar. I 2 timmar var allt kaos. Från minareterna hördes vädjanden över staden, vädjanden om blodgivare, allt medan skottlossningen fortsatte.
Det är bara ett par veckor sedan israelerna firade det judiska nyåret. Regeringen kunde då med viss tillfredsställelse konstatera att det palestinska upproret i Fadan kunde betraktas som under kontroll. Och att PLO genom sitt ställningstagande för Saddam Hussein förlorat både trovärdighet och anseende i omvärlden. Jerusalem-korrespondenten Cordelia Edvardsson påpekade då att det fortfarande pyrde inte Fadans aska. Att där fanns ett dovt hat och bitter. Palestins blod hade visat sig vara billigt. Idag krävdes alltså plötsligt oväntat det största antalet palestinska dödsoffer på en och samma dag sedan upproret började. Elden riskerar att flamma upp igen. Och för de som vill Israel väl, USA till exempel, ökar svårigheterna. Palestins blod får inte visa sig för billigt om det som händer i Jerusalem och på Västbanken ska kunna hållas åtskilt från det som händer i Kuwait.
Och vi fortsätter med ett annat TV-reportage samma dag.
Minst 20 palestinier dödades idag alltså i de svåraste kravallerna i Jerusalem på många år. Striden stod om tempelplatsen, ett område som är heligt för både muslimer och judar. Polis, militär och civila israeler deltog i striderna, men alla dödsoffren är palestinier.
Bland araber i Jerusalem spred sig idag ett rykte om att en extremistisk judisk grupp var på väg till tempelplatsen för att där lägga grundstenen till ett nytt judiskt tempel. Upprörda araber som ansåg sin heliga plats hotad inledde då en våldsam stenkastning mot judar som bad nedanför vid den så kallade klagomuren, och de tog där till flykten. Men polis och militär ingrep, och det var den här gången fråga om ett mycket hårt ingripande. Också civilklädda israeler deltog i skottlossningen mot araberna på tempelplatsen där normalt inga judar vistas. Den här gången användes inte bara tårgas och gummikulor mot de omkring 3000 araber som hade samlats. Också skarp ammunition kom till användning och offren blev förskräckande många. Från minareterna har bönutropare idag vädjat om blod. I skytteltrafik har ambulanser gått till sjukhusen. Förvirring och vrede bredde ut sig när man såg de första offren. Och män fördes bort på bårar och försökte ge det palestinska segertecknet. Men snart så stod det klart för alla att det här rörde sig om något som mest liknade en massaker. Förutom alla de döda rapporteras om mer än 100 sårade palestinier. Tempelområdet med Al-Aqsa-moskén och Klippmoskén är helig för muslimer som anser att profeten Mohammed härifrån steg upp till himlen. Vid foten av tempelberget finns västmuren, mer känd som Klagomuren, judarnas heligaste plats. Det här är alltså den mest emotionellt laddade plats man kan tänka sig. Genom dagens allvarliga händelser har nu mer än 700 palestinier dödats sedan det palestinska upproret började för snart 3 år sedan. Idag har också en mängd araber gripits av militären och den israeliska polisen. Israels förre försvarsminister Yitzhak Rabin anses ha givit order om att man skulle bryta armar och ben på så kallade bråkmakare. Den nuvarande försvarsministern Moshe Arens har av många israeler kritiserats för att han har varit för släpphänt mot palestinierna. Den kritiken tog den nu tystna. Idag demonstrerar förbittrade palestinier utanför sjukhusen. Händelserna kommer för många att vara en erinran om att det är nödvändigt att komma fram till en fredlig uppgörelse mellan israeler och palestinier.